Men så lägger Herren något nytt på mitt hjärta och jag förstår att jag måste tala det, även om det är obekvämt och även om man inte blir så populär, för det gör man inte, så måste vi ändå lyda Gud mer än människor, står det i Bibeln. Och det är så, va, att när Jesus och apostlarna också förkunnade, så blev de inte alltid så populära. Inte av alla i alla fall. Och jag tror att vi ska bli förvånade om vi blir populära. Det borde vara tvärtom liksom. Vi ska inte tro att allt står rätt till när vi är populära. Utan när Herrens ande uppenbara saker för oss, då måste vi tala ut det. Amen. Tack Herre att du är med nu, att du välsignar den här stunden och att jag får tala ditt ord. Herre, du vet, i mig själv kan jag inte. Vi är så beroende av dig, Herre Jesus Kristus. Vi är så beroende av sanningens ande. Men tack och lov att du har gett oss sanningens ande för att vi ska veta och för att vi ska växa, Herre. Herre, jag ber att jag ska få tala ditt levande ord här idag. Och på ett sådant sätt, Herre, att vi kan ta det till oss. Fader i himmelen, jag prisar ditt underbara namn, Herre. Att du vill öppna våra hjärtan så att vi kan också lyssna in ditt ord idag. För ditt namns skull. Amen, amen. Så viktigt det är, och jag säger det än en gång. Vi har aldrig upplevt så mycket strömningar som det är. Dels i samhället idag, men också i församlingen. Det som ska vara Guds församling. Hela Guds hus håller på att bli förött. Ja, nu är du väl pessimistisk ändå, tänker du. Jo, det är sant. Därför att när man börjar forska i detta och när man börjar se på vad som sker, så ser vi att mer och mer av världen, mer och mer av antikristande kommer in i församlingen. Och Bibeln talar om hur det ska bli i den sista tiden. Och jag ska tala lite över vår identitet. Vår identitet bör och ska finnas i Guds ord. Inte i världen. Men ofta idag så vill vi identifiera oss med världen. Med världens tänkesätt. Med världens sätt att vara och att agera. Världens sätt att tro. Värdegrunder och allt vad det nu är. Men Bibeln talar om att vi har vår identitet i Jesus Kristus, Guds enfödde son. Och det är väldigt viktigt att vi håller fast vid den. Det står i Bibeln att ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Var har du din skatt? Har du den i himmelen? Eller har du den på jorden? Och har du den i himmelen, då blir det ett bestående verk. Allt som byggs här på jorden kommer att försvinna. Men det himmelska varar i evighet. Alla människor är skapade unika. Gud har gett varje människa ett särskilt DNA som är inbyggt i oss. Och vi kan inte begripa det, även om forskarna har lärt sig att se mycket. Allt sedan skapelsens början så är varje människa unik. Men också sedan syndafallet så har människor sökt sin identitet i den här världen. Därför att den gick förlorad i syndafallet. Människan föll. Det är ett rop idag. Vem är jag? Vad gör jag här? Vart är jag på väg? Vad är det för mening med mitt liv? Och man talar idag på många områden om identitet idag. Och man talar om att vara identitetslös. Man talar om identitetskriser. Och du vet att du kan förlora dina ID-handlingar. Och då blir du identitetslös. Och vi måste bevara våra ID-handlingar. Nu menar jag inte bara de fysiska ID-handlingarna. Utan vi måste Vi måste slå vakt om att ingen kan stjäla vår identitet i Kristus Jesus. Och vi ska läsa några bibelställen om vilka och vart vi hör hemma. Det blir lite upprepning för dig, Gullbritt, för hon var med på förmiddagen idag. Och jag talade över något liknande. Men vi ska läsa några ställen här i Bibeln. För det är alltid bra att bekräfta ordet när vi läser det direkt ifrån Guds levande ord. För Guds ord är levande och verksamt. Ska vi bara se så vi hittar de här ställena. En vers i Filipperbrevet, det tredje kapitlet och vers 20. Där är det Paulus som skriver så här. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och det står att han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Och så går vi vidare till Efesierbrevet och läser också där. Det första kapitlet och från vers 3. Efesierbrevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förut bestämt att vi skulle ta oss upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas. I honom, i Jesus, är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni sedan ni kommit till tro tagit emot den utlovade helig ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Gud har satt sitt sigill på dig fram tills den dagen. Vi är märkta, vi är korsmärkta. Vi har redan ett märke, Jesus-märket. Christer, han har en keps här, det står Jesus på. Men det var också korsmärkt Christer. Det är inte bara kepsen det står på. Tack och lov. Ja, det är underbara bibelord det här. Och det finns ju många ställen där vi skulle kunna läsa om detta. Detta handlar om vilken identitet vi har i Jesus. Jag ska ta ett ställe till i Kolosserbrevet, det tredje kapitlet. För att du ska veta, och det handlar om den gamla och den nya människan. Vi har i dopet blivit begravda med Jesus. Men så har vi också uppstått ifrån döden. Det är den nya människan i Jesus Kristus som är född på nytt. Då står det i Kolosserbrevet 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Vilka ord! våra liv, ditt och mitt liv, är dolt i Kristus. Med Kristus i Gud. Vilka löften vi har fått. Och inte bara löften, utan det är en verklighet. Och så ska vi inte tänka bara på det jordiska, utan vi ska tänka på det som är där ovan. Halleluja. Vi har fått en identitet i Jesus Kristus. Och det är så vi ska leva. Vi ska inte se på världen. Vi ska inte se på alla strömningar som går igenom världen. Utan vi ska se på Jesus. Men det finns en som gärna vill stjäla vår identitet. Och jag har talat lite om det tidigare här. Bland annat om det som sker idag. Det är mycket som sker idag. Och jag tycker att det är väldigt sunt om vi är vakna. Att vi inte blundar för det. Utan att vi också följer det som sker idag. Jag har talat om, förra gången tror jag det var, om barnen. Att fienden vill stjäla våra barn. Vill stjäla barnen. Redan i tidig ålder. Och vi läste några artiklar ifrån Världen idag om hur man i förskolorna vill ta bort identiteten ifrån barnen. För då blir de identitetslösa och de växer upp totalt förvirrade i en miljö när de inte vet om de är pojkar eller flickor. Eller om de inte vet om de ska bli kär i en flicka, ska bli kär i en flicka och en pojke i en pojke, som de får lära sig. De får inte kalla föräldrarna för mamma och pappa, för det kan anses stötande, eftersom man har samkönade äktenskap. Och man tar ju bort ifrån barnen hela Guds perspektiv, hela det som finns i skapelsen, det som är nedlagt i oss. Plockar man bort från barnen bit för bit för bit. Men tro inte att det är en slump att det är så. Det fanns en plan. Och bland annat så en kvinna som presenterade den planen var Alice Bailey. När hon 1975 sa att detta kommer att ske då. Det här 10-punktsprogrammet som skulle ske. Där hon talade om att fånga barnen innan. De är 10 år, för de är mest påverkbara då. Där hon talade om att vi ska ta bort Gud och kristendomen ifrån skolorna. Man ska ta bort bönen och undervisningen ifrån Bibeln. De ska inte liksom lära sig detta. Och man talar också om, hon talar om fri sex, fri abort, upplösa äktenskap. Alla de här 10 punkterna. Vi kan säga, när vi läser de 10 punkterna, då vet vi att alla de 10 punkterna har faktiskt gått i uppfyllelse. Och allt detta är en plan ifrån djävulen för en ny världsordning. Där antikrist, hans plattform förbereds och han kan träda fram. Och idag är det så mycket som har gått i fullbordan med det vi ser. Och det här skrev hon. Hon fick det av en guide hon hade. Och den guiden var inget annat än en demon som hon fick skriva ner. Och de här punkterna fick hon. Och hon levde mellan 1880 och 1949. Men hon förutspådde att cirka år 1975 så skulle det här träda i kraft. Och hon sa också att vi ska skapa en mellanreligion mellan tiden att kristendomen försvinner fram till den nya världsordningen kommer. Och då ska vi framhäva humanismen, människan. Och man skulle bana väg för en interreligiös religion. Och det ser vi verkligen hur det byggs idag. När man går tillsammans, olika religioner. För att man ska inte ha sin identitet i en gud. Utan man ska ha sin identitet i alla gudar. För det är allas lika värde som står på topp idag. Har du hört det förut? Allas lika värde. Och ingen ska kunna säga att det ena är rätt och det andra är fel. Utan vi måste acceptera varandra i denna religionssynkretismen som nu växer fram. Och mycket mer finns att säga om homoäktenskap, talade hon, att det skulle bli en verklighet. Det blir det ju land efter land efter land. Det kunde vi ju inte se förut. Ja, på många punkter så ser vi att det här har ju gått i fullbordan, kan man säga. Och jag har ju talat en hel del också om det som vill stjäla barnen. Ända från Mosetid, Moses i vassen, när de satte det lilla gossebarnet där för att han skulle räddas. På Jesu tid så var det också en förföljelse mot gossebarnen. Man dödade dem bara för att det skulle komma en ny konung. Och den som låg bakom det, det var ju naturligtvis själafienden, ingenting annat. För han visste att få denne pojken som föds växa upp, då visste han att det är Guds son. Så det har alltid varit en förföljelse. Men det vi ser när man skäller barnen idag, man ser det. Och vi ser, jag har talat om lite om här en tid nu, om katolska kyrkan bland annat. Och jag talar om det här från vaggan till graven, hur katolska kyrkan, de är 1,2-1,3 miljarder människor över jorden, hur man lägger beslag på det lilla spädbarnet redan från begynnelsen genom att barndöpa det, barnbegjuta det. Och sen genom olika sakramenten så har man full kontroll genom hela livet då. Och jag talar om från vaggan till graven, till sista smörjelsen, alla sakramenten. Och efter graven till och med så ska man be för de döda, sa jag. Så man har full kontroll med avlatsbrev och skärseld och allt. Katolska kyrkan är också en sådan som fångar upp och binder upp människor till en religion. Men det mest hediska, som jag sa i Borensberg idag, det är ändå eukaristin. Och den varnar jag för gång på gång. För eukaristin är en hädelse emot Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata. Därför att man offrar Jesus på altaret varje gång man firar mässoffret i eukaristin. Det är en sådan hädelse. Många kristna idag vet inte, man tror att nattvarden och eukaristin är densamma. Men det är inte densamma. Den eukaristiske Jesus är starkt sammankopplad till Maria. Maria är också med i eukaristin som en mycket viktig person. Och i framtiden så står det om i uppenbarelseboken en kvinna som rider på vilddjuret med en bägare i sin hand. Och den bägaren sammankopplar jag med den eukaristiske Jesus. För det är inte Maria, Guds moder. Det är en annan Maria. Och vi ser idag alltså hur hela världen, om vi nu ser på Europa, det som sker. Det är liksom en rörelse som går mot att på något sätt göra människor identitetslösa. Men vad händer när vi suddar ut alla gränser i våra samhällen? Vad händer? Vad händer när vi suddar ut landets gränser? När vi alla liksom blir ett? Ja, jag tror att det blir som det står i Matteus 24. Till slut kommer det att bli så här. För vem ska ha rätt och vem ska få regera och vem ska styra? Det kommer att bli folk mot folk och rike mot rike. Och jag tycker att vi ser redan det idag. Vi ser liksom idag i Sverige utanförskapsområden växer upp. Där folk står mot folk och rike mot rike. Vi ser det ju överallt. Det är ju liksom en kamp om vem som ska få makten. Vem som ska komma fram. Vem som har rätt eller vem som har fel. Och jag menar, det blir när man suddar ut alla gränser, till slut blir vi identitetslösa. Och har vi inte en Gud att följa i ett land, vad händer med det landet? Ja, det kan vi se i Gamla testamentet när vi läser i Bibeln hur det gick. Hela landet blev förött. Och det står till och med i Hesekiel om att avgudadyrkan hade kommit in i Guds hus. Och det står Att Herren var förtvivlad. Ser du vad de gör, sa han till Hesekiel. Ser du vad som försiggår? De tror att jag har övergett dem. Att jag har lämnat dem. Och då gjorde de mest gruvliga ting i templet. De tillbad andra gudar. Och det resulterade i att Herrens härlighet lämnade templet. Och det gick en dom över Guds hus. Och i Petrus, han säger i Petrus brev, så står det att domen börjar i Guds hus. Och vi får vara vakna idag för det som sker och det som vi ser framför våra ögon. Vad händer när vi blandar alla kulturer, alla religioner? Tro nu inte och säg inte att inte jag är för flyktingarna, för det är jag. Jag menar att vi ska ta emot flyktingar, för det är inte politik jag pratar nu. Men man får ju inte säga sånt här. Men nu säger jag det ändå. När vi blandar religion och kultur. Det går inte. Det går kanske en tid. Men det går inte. Man kan inte göra så här. Det går inte. Medias roll, påverkan. Vi är så påverkade. Tala om att yttrandefriheten håller på att inskränkas. Och vad blir det för konsekvenser av det i slutändan? Ja, vi ser mycket som sker. Vi ser alla hälsorörelser med yoga överallt i vårt land. Men det värsta är att det som kommer inifrån kyrkan. Och det står i Bibeln, Jesus säger att vi ska se upp för de rovlyssna vargarna som kommer. Det är en väldigt stark bild, jag sa det förra gången. Det är en stark bild när Jesus ger den bilden på rovlyssna vargar. För de söker ett rov och de är verkligen lyssna på sitt rov. Och de är aggressiva och de är farliga. Och de... står de ska komma inifrån församlingen. Det, sånt vill vi inte höra, sånt vill vi inte tro, sånt vill vi liksom skjuta ifrån oss. Men Jesus säger det, och det står på flera ställen, Paulus säger det, att vi ska se upp för de rovlyssna vargarna. De kommer efter byte. Vi kan läsa det Jesus säger i Matteus 7:15. Det står. Ja, vi kan läsa från vers 13. Jag är orolig. Jag är orolig för Guds folk. Och jag är orolig för att predikanterna bara söker popularitet idag. Att bli omtyckta, upphöjda. Jag har byggt så stor kyrka. Jag har en sån stor församling. Och det är så häftigt allting. Jag är orolig för den underhållningsmentalitet vi ser i kyrkorna idag. Jag är orolig för det som växer fram idag. Dessa rörelser. Var får ungdomarna sin identitet? Alltså jag säger inte, jag kan inte döma någon, men jag säger vi måste ge barnen en identitet. Vi måste ge ungdomarna en identitet, och den identiteten ska vara Jesus Kristus i Guds ord. Inte i känsloyttringar, för det är mycket känsloyttringar det handlar om. Det är känslor. Vad känner jag idag? Liksom. Och du ska bli påverkad utav ljusuppsättningar, utav häftig musik. Och det ska vara så mycket som ska påverka idag. Så att du får lite feeling. Så att du känner att wow, det här är häftigt. Och så identifierar du dig med någonting som kanske inte är byggt på Guds ord. Och vilket hus bygger vi för våra ungdomar? Vilket hus bygger vi i Sverige idag? Kommer det att hålla? Bygger vi på lös sand? Eller bygger vi på en fast grund? Jesus säger i Matteus 7:13. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er. som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Jesus är det som säger detta. Och i Apostlagärningarna har jag läst flera gånger. Och jag har citerat under många års tid. Därför att en gång så grep det tag om mitt hjärta när jag läste det. Eller Apostlagärningarna 20 är det. Apostlagärningarna 20. Det grep tag i mitt hjärta en gång när jag läste det. Att Paulus fattade vad det handlade om. Att han sa att han inte försummat något som kunde vara till nytta när han hade predikat och undervisat. Och så säger han i vers 28, 20-28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er skall rovlyssna vargar komma in bland er. Och de skall inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er där. Därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och det ordet kan jag läsa om och om och om och om igen. Därför att det är till herdarna och det är jätteviktigt till de som förkunnar. Att de förkunnar sanningen så att inte rovlyssna vargar kommer in. Därför att det finns någon som vill komma åt fåren och lammen. Vart leder vi fåren och lammen idag? Kommer det finnas någon tro kvar på jorden när Jesus kommer? Kommer det att finnas ett folk som är berett, som väntar på Jesu återkomst? Ja, allvarliga ord. Allvarliga ord. Mycket allvarliga ord. Det växer fram rörelser idag som vi nu som kristenheten, vad du än kallar dig som kristen, i vilken frikyrka eller kyrka du än tillhör, finns det rörelser idag som förvränger sanningen, som lockar med sina ord för att dra in de kristna i någonting helt främmande. Men det låter så rätt. Det låter så rätt. Jesus han talar om barnen. Att vi måste bli som barn. Och vi måste omvända oss. Annars kommer vi inte in i himmelriket. Och vi måste ödmjuka oss som barnen. Och så står det i Matteus 18 och 6 och 7 där. Matteus 18 och 6. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Det är allvaret för de förkunnare, för de herdar, för de som är i tjänst för Herren. Vi är över världen som förför. Förförelse måste komma. Men vi är den människa genom vilken förförelsen kommer. Det står inte i folkbibeln, men det står i andra översättningar. Ty människosonen har kommit för att frälsa det som var förlorat. Och det är också vår kallelse. Att frälsa det som var förlorat i Jesus Kristus. Vad har vi vår identitet någonstans? Vill vi vara populära? Vill vi följa trenderna? Vill vi vara relevanta i vår tid? Vad är det vi vill? Det är inte frågan ett dugg om vad vi vill. Inte någonting. Det är frågan om vad Herren vill. Har vi inte lämnat allt till Jesus och lagt ner? Då går vi vilse. Det finns en rörelse som växer fram idag. Och jag har pratat, varit inne lite på den också, som kallas mystiken. Mysticismen, eller vad du kallar det. Den kristna mystiken, säger man. Jag ska säga, det finns ingen kristen mystik. Finns inte. Men det är väldigt populärt idag. Jag lyssnade till en frälst, omvänd person som hade lämnat katolska kyrkan. Han hade vuxit upp där och tillhört den. Och han sa det, jag våndas när jag ser det som sker idag. För jag ser hur man tar in mer och mer ifrån katolska kyrkan. Han talade om det här oskyldiga, kanske med man har bönestationer. Ja, man har börjat ha i frikyrkor. Det kommer från katolska kyrkan. Bönestationer. Man ska gå från den ena stationen till den andra. Och du är ledd hela tiden. Och du ska be över vissa saker och så vidare. Ingen frihet i anden. Bönestationer hade vi inte förr. Jag sa det en gång. Jag känner inte igen mig längre i Guds hus. Man känner inte igen sig längre. Vi har fått hjälparen, den heliga ande, som ska leda oss. Du behöver inte gå fram och tända ljus. Och skriva en bön. Ropa till Gud. Be till honom som har sagt i ordet. Att vi ska be och vi ska få svar. Han såg så mycket utav det vi plockar in idag. Hur ikoner helt plötsligt sitter på väggarna i pingstpastorens hem. Ikoner. Jag ska säga att allt detta är en tillvänning. Därför att en gång kommer att sättas upp en bild i templet i Jerusalem. Och det kommer att vara en bild som kommer att kunna tala och som kommer att styra folket. Antikrist kommer att ställa upp sin bild, och den som inte tillber honom kommer att förkastas. Det är en tillvänning på område efter område. Och det här med mystiken är det absolut farligaste. Det är retreatverksamhet. Och man ska liksom sitta i tystnad. Man ska söka Gud inom sig själv. Alltså om man talar, jag sa det förut, om Moder Teresa som har blivit upphöjd över hela jorden. Därför att hon sa att hon såg Jesus i varje människa. Det är en lögn. Det är inte sant. För Jesus bor inte i alla människor. Om det vore så enkelt, då hade inte Jesus Kristus behövt ge sitt liv på korset. Han bor inte i varje människa. Han bor i ett rent hjärta som är fött på nytt, som har tagit emot Jesus. Men inom mysticismen eller mystiken, då säger man att Gud är i allt och alla. Men det är inte sant. Det är en lögn. Och det här med mystiken, den finns i alla religioner. Radbandet, frälsarkransen, allt vad det är, det finns i alla religioner, så gott som. Bilder, avgudabilder, hela Bibeln talar om avgudabilder. Herren varnade för det. Paulus skriver i om det är första eller andra Korinthierbrevet där, kapitel 10, om avgudar. Var inte avgudadyrkare, säger han på flera ställen. Vi ska inte ha avgudar. Ursäkta, det försvann batteriet. Strömmen bröts. Ja, avgudar. Det här är en sakta tillvänning. Om ni börjar titta bakom kulisserna. Varför ska frikyrkopastorer skaffa sig ikoner? Och varför har katolska kyrkan gjort om och tagit bort bildförbudet? Och lagt till i det sista budet så att det ändå blev 10 budord. Det är en förvanskning av Guds ord. Men allt detta, det finns en plan. Det är en sakta tillvänning. Och jag tror, förr i tiden så trodde kyrkofäderna, trodde förkunnarna, att katolska kyrkan var skökan. Men att hon har en del i det, det tror jag. Denna enorma kyrka, det tror jag. Att det finns, hon har en del i det. Om hon är skökan eller om hon är, ja, något annat, men det finns en del i det här. Ja. Eukaristin är livsfarlig. Där finns ju, som jag sa, Maria med också. Och ja, om du är intresserad, så gå in på katolska kyrkans katekes och läs om eukaristin. Det finns många saker att läsa om eukaristin, och du kommer att häpna. Och idag så smyger man in ökenmässor och eukaristi i pingstkyrkor och i andra kyrkor och runt om i hela Skandinavien. Och kristna är lite naiva och tänker, ja men det är ju bara nattvard. Men det är det inte, därför att Jesus Kristus offras inte, ska inte offras om och om och om igen, upp mot 400 000 gånger varje dag på katolska mässor. Nej, han offras inte. Det är ett offer för alla tider. Och det man gör, det är att man tar bort verkligheten. Man tar bort och man säger, det räckte inte Jesus med vad du gjorde. Det var inte tillräckligt. Nu måste vi präster här, måste vi liksom få till ett offer här igen, vet du. För att du ska komma och vara närvarande i eukaristin. Det är den största hädelse, tycker jag. Därför att det är en hädelse mot Jesu Kristi försoningsoffer på Golgata. Det är en hädelse mot Jesu Kristi blod. Det är en hädelse mot Gud att ständigt offra Jesus på altaret om och om och om igen. Man säger att det blir Jesu kropp och Jesu blod, brödet och vinet. Nej, nej, nej. Gör dig inte delaktig av sånt. Dra ut ifrån dem, gå bort ifrån dem, säger Bibeln. Jag tror att kvinnan som rider på vilddjuret, det har med denna mystiken att göra. Mysteriet Babylon. Där står det på hennes panna. I Uppenbarelseboken, du kan läsa själv. Uppenbarelseboken 17 och 18 och även kapitel 13 står det om det som kommer att ske. Och jag tror att bägaren har direkt koppling till mässoffret. Hon är modern till skökorna, den här kvinnan. Modern till skökorna. Sjunger Adam också, det är bra. Ja. Hon är också drucken av det heligas blod. Vi vet när vi läser vad som har för sig gått. Bibeln är tillräcklig. Jesu Kristi försoningsdöd är tillräcklig. Amen. Halleluja. Vi behöver inte nya uppenbarelser, mystiska uppenbarelser. Vi behöver inte det. Det här bygger också på känslor. Du vänder dig inåt och då känner du, när du har suttit och mediterat en stund, hur du möter Gud. Tror du? Ja, det tror man ju. Man känner, och det är samma i karismatiska kyrkor i vissa sammanhang. När man jagar upp en stämning och så tänker man måste ha den där stämningen för att man ska komma i stämning. Och för att man ska möta Gud och känna Jesu närvaro. Men Jesus är inneboende i varje kristen. Jesus bor i oss. Han hoppar inte ut och in. Han är där. Vare sig du känner det eller inte. Men Bibeln och Guds ord, frälsningen, bygger inte på känslor. Det var inte så att du kände att du blev frälst. Du trodde och du blev frälst. Tro på Herren Jesus så ska du bli frälst. Det bygger på tro. Det bygger på Guds ord. Det bygger inte på känslor. Och i Matteus kapitel 24, som vi nog kommer att få höra en del av den 10 november när Lennart Jaretteg och Anders Pihl kommer hit. Och och kommer att utgå därifrån Matteus 24. När lärjungarna sitter på berget ensamma med honom på Oljeberget med Jesus, så frågar de: när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och Jesus säger det första: se till att ingen bedrar er. Han varnar: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Kan ni pränta in det ordet? Allt som ska ske måste ske. Men Jesus säger: se då till att ni inte blir skrämda. Varför? Därför att vi har vårt DNA i Jesus. Vår identitet är inte i världen. Vår identitet finns inte hos djävulen eller i antikrist eller i något annat ont, utan vår identitet är i Kristus Jesus. Han säger till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Om vi lever, det här beskriver ju hela förloppet Matteus 24 ända till Jesus kommer tillbaka. Jag tror ju att vi är en bit in på detta. För när jag ser mig omkring, då ser jag folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Jag har redan beskrivit det lite grann. Vi ser det till och med i Sverige idag. Vi har levt så skyddat. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Det är de kristna som kommer på fall. Världen är redan fallen. Men det är de kristna. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Många ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Jag tycker att vi upplever ett mer och mer kärlekslöst samhälle. Jag tycker att vi gör det. Och laglösheten, man förvånas varje dag. Det är väl ungefär nästan en person per dygn som skjuts ihjäl i vårt land. Men det är så få man får fatt på. Vi hör om våldtäkter, vi hör om kriminalitet och brott. Och vi hör att många gånger går de frikända förövarna. Och man blir så förvånad när man hör ibland. Ja, men det är ju så uppenbart att de har begått brott. Och ändå döms de fria. Jag tänker det är något av laglösheten vi ser i Sverige. Inte bara i Sverige. Rättsväsendet. Så står det något så underbart i 24 och 13. I Matteus 24 och 13. Men, står det. Men. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Halleluja. Vi ska hålla ut in till slutet. För då ska vi bli räddade. Vi ska hålla ut i tron på Jesus Kristus. Och vi ska inte förlora vår identitet i den här världen. Vi ska inte förlora den. Vi ska ha vår identitet i Jesus Kristus. Guds enfödde son. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och sen fortsätter. Och så kommer vedermödan. Och så vidare. Och det går vi inte in på så mycket idag då. Men Herren är med sitt folk. Herren har en underbar frälsningsplan. Och det har han för Sverige också. för dig och mig. Men risken är att vi dras med. Kanske i det här nya andliga skeendet med mystiken. Den kristna mystiken. Kanske vi dras med genom att vi behöver ha ting som liksom vi kan få lite feeling när vi sitter och plockar med kulorna på radbandet. Då får vi lite feeling här inne. Eller när vi kan gå fram och tända ett ljus och det brinner så vackert. Ja, eller vad vi nu gör. Nej, bort med det. Du har känslorna med dig ändå, men du ska inte styras av känslorna. Det är tron på Herren Jesus Kristus som ska frälsa dig. Amen, halleluja. Amen. Men Gud har lagt det på mitt hjärta och jag ser det mer och mer tydligt. Och när jag läser i Matteus 24 så tänker jag, vi är där. Det är min tro. Du behöver inte tro det om du vill. Men det är min tro. Vi är där. Laglösheten tilltar. Kärleken kallnar. Folk mot folk och rike mot rike. Europa börjar bli lite oroligt nu. Vi har levt i trygghet ganska länge. Men nu börjar det bli oroligt. Och i Mellanöstern har de kristna fått fly. Eller har de blivit halshuggna. De har fått ge sina liv. Så kom inte och säg att de inte har fått uppleva det som Bibeln talar om. De har blivit martyrer för Jesus. Det är en verklighet. Och vi kan förtränga det ett tag till i Sverige. Men vi får inte låta fienden stjäla våra barn och våra barnbarn och framtida generationer. Vi får inte det. Vi måste stå upp för sanningen. Vi måste predika sanningen oavsett. För om vi tiger, vad händer då? Det är vi som ska ropa. Vi som tillhör Jesus. Det är vår kallelse. Vi ska tala ut sanningen, evangeliet, Guds ord. Om frälsning och frihet. Och vi ska inte låta oss nöjas när de plockar bort identiteten hos våra barn. Det får vi inte göra. Vi får inte det. Absolut inte. Men vi har Jesus på vår sida. Jag ska läsa i Efesierbrevet här också. Jag tycker det är så viktigt att vi växer upp nu. Vi har haft det så bra och vi har inte behövt tänka, utan vi har liksom bara kunnat flyta med strömmen. Men nu måste vi ge våra liv för Jesus. Efesierbrevet 4 och 11 börjar jag på, så några verser framöver. Och Herren gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. De skulle bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i alla kyrkor. Nej, enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Tala om vilken identitet. Helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. När du och jag växer upp, då låter vi oss inte drivas med av strömmen. Även om 1, 2, 3 miljoner ställer sig upp och bara följer med och tycker att det här är rätt. Nej, lyssna till vad anden säger. Vad talar anden till församlingen? Vad talar Guds ande till dig? Lyssna till till Guds röst. Gå inte med strömmen, utan följ Jesus. Följ Jesus, även om det innebär lidande och förföljelse. Det är vägen. Men det blir välsignelse. Och vi har nyss läst om att vårt rätta är med himmelen. Där har vi vårt medborgarskap. Om du inte är svensk medborgare, eller om du inte är Europa medborgare eller världsmedborgare på det viset, så har du ändå ett medborgarskap i himmelen som varar i evighet. Amen. Underbart. Halleluja. Jag tror jag slutar där idag. Gud välsigne dig. Amen. Halleluja. Jesus. Herre, vi tackar dig. Vi prisar dig, Herre, för Golgata försoningsverk som är fullbordat en gång för alla. Herre, vi tackar dig för att du är sanningen, Jesus, och för att ditt ord är sanning. Och det är nyttigt för var och en som läser det. Herre, led oss in i ditt ord, Herre, att vi lär oss att inte bara ta en tumvers här och där, utan att vi börjar fördjupa oss så att vi får lära känna dig i ordet, så att vi får se din frälsningsplan i ordet, Herre, med ditt folk, Herre. Herre, tack att vi inte behöver vara en jätteskara utav syskon, utan du, Herre, har sagt att det räcker med en liten skara för att vinna seger. Likväl som en stor armé, så kan en liten Herrens armé vinna seger. Vi prisar dig, Herre. Herre, vi ber för dem, våra syskon i varje församling, Herre, att de ska väckas till liv. Herre, de som sover, Herre, gör oss vakna, Herre, så att vi har olja i våra lampor, Herre, att vi är beredda när du kommer, Jesus. Herre, vi tackar dig. Tack för din godhet, Herre, och din nåd emot oss, Herre. Herre, vi ber för dem som ännu inte har funnit dig, Herre, Jesus. Att vi ska få vara ett vittne, Herre, om dig, Jesus. Att vi med våra liv får visa på att vår identitet är i Kristus Jesus, Guds enfödde son. Att vi har vår identitet i Jesus. Att vi liknar honom, att vi följer honom. Att vi har vår trygghet och vår säkerhet i honom. Herre, att allt vi gör och säger och är i överensstämmelse med ordet, Herre. Helga oss i din sanning, Herre. Tack att du har gett oss den underbara gåvan som vi ibland glömmer. Sanningens ande. Att vi har fått sanningens ande för att vi ska kunna förstå ordet när vi läser. För att vi ska kunna se vem du är, Jesus. För att vi ska kunna höra vart vi ska gå och vad vi ska göra. Att vi får lyssna in, Herre. Tack att du alltid pekar på Jesus, helige ande. Alltid pekar du på Jesus. Du pekar inte på människan. Du pekar inte på något annat stort i världen. Nej, du pekar på Jesus, den enda som kan frälsa. Hos ingen annan finns frälsningen än hos Jesus Kristus. Och om du lyssnar till det här nu efteråt också, och du inte har mött Jesus, så ropa till Gud om nåd och frälsning. Och att dina synder blir förlåtna, att du får omvända dig och att du får bli född på nytt till det verkliga livet. Och du får hela din identitet, Jesus. Är du identitetslös? Känner du dig vilsen? Du vet inte vart du är på väg, vart du går, vart du ska. Vad det är för mening med ditt liv här? Så finns allt i namnet Jesus. Hela ditt liv finns förankrat här. Och du behöver ta emot honom som din personliga frälsare. Du kan inte leva på någon annans tro. På någon annans uppenbarelse. Du måste själv få en uppenbarelse om Jesus Kristus i ditt eget liv. Därför att vi ska var och en avlägga räkenskap en dag. Vi ska stå inför Guds tron. Vi kan inte leva på kyrkans tro som många lär idag. Det går inte. Utan vi ska stå var och en inför dig. Åh Jesus, det är så mycket falsk spel. Det är så mycket villfarelse idag. Och man blir inte frälst genom barndopet. Man blir inte frälst genom dopet. Man måste bli född på nytt, säger Jesus. Man måste bli född på nytt. Är du inte född på nytt, så be att Herren ska möta dig. Så du blir förvandlad. Att du får det nya livet i Jesus Kristus. Amen.